Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Går det åt mer av lönen för att köpa bil idag än för 20 år sedan? I avsnitt 279 av Vi Bilägares podcast blir det ett djupdyk i prisutvecklingen. Volkswagen Taygo slåss om crossoverköparna mot nya Honda HR-V och Toyota Yaris Cross. Varmt välkommen du som lyssnar. Det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin, säger hej och välkommen till Nils Svärd.
Hej, hej.
Allt bra med dig?
Jajamän.
Du har redan värmt upp din radioröst idag.
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Ja.
Hör och häpna.
Vad har du gjort?
Har man ibland svårt att tro när jag hör mig svamla vilt i podden, men jag var faktiskt inbjuden till en riktig radiostudio. Ursäkta.
Riktigt, det här är väl riktigt?
Det här är en ovanligt riktig poddstudio som är rätt fantastisk faktiskt, som vi har, som jag är väldigt glad över. Men jag var med i Plånboken i P1 och de ville prata lite grann om de här långa väntetiderna på nya bilar och även prisutveckling och vad som ligger bakom och hur konsumenten blir drabbad. Så det sändes alltså i onsdags, ska vi säga. Vi bandar den här podden idag
precis.
Onsdag.
Men det går ju att lyssna i efterhand för er som är intresserade.
De som inte kan få nog av min stämma har min radioröst även i P1-eten om man så vill.
Vi säger hej och välkommen också till Fredrik Dietz-Wikström.
Hallå.
Allt bra med dig?
Det är bra. Nu blir man ju sugen på att lyssna på vad Nils hade att säga där.
Ja, han pratar lite grann om det som du ska prata om senare,
just,
eller hur? Bilpriser, tror jag, minsann.
Just det.
Ja, men det blir bra det. Ja, ännu en vecka har passerat sedan vårt senaste avsnitt. Vad har fastnat på er vindruta i nyhetsflödet sedan dess?
Ja, men en milstolpe i svensk trafik nästan, skulle jag säga, som väl annonserades häromdagen. Att, ja, om vi tittar bakåt så har ju våra myndigheter länge jobbat med att sänka hastigheten på våra vägar. Motiverat det med att det är rädda liv och det är ett enkelt och billigt sätt att göra det på. Och senast har man då beslutat att sänka hastigheten på vägar som hade 100 och 90 utan mitträcken. Då sänkte man det till 80, för man menar att det är ungefär den hastigheten som fall två bilar frontalkrockar, då har man en sportmössa att överleva. Men det har ju då fått lokalpolitiker och befolkning i delar av landet att gå i taket. Och man menar att det är ett slag mot landsbygden. Och nu backar Trafikverket. Nu får man alltså, har man fått bakläxa från regeringen att dra tillbaks den här sänkningen av hastigheten. Så nu ska man höja hastigheten igen. Det blir 90 och i vissa fall 100 på de här vägarna.
Så när de i 2020 där, då plockar de ner 90-skyltarna och satte upp 80-skyltar. Och nu ska de plocka ner 80-skyltarna och sätta upp 90-skyltar och 100-skyltar i vissa fall igen då.
Man skulle äga en skyltfabrik kanske. Det är...
Ja, jag hoppas de sparar de gamla.
Ja, men jag tror att inte det är ett unikt beslut. Liksom. Nu är man då, Trafikverket har gått för långt i det här fallet.
Skönt att höra på ett sätt, kan jag tycka. För jag tycker det som har varit innan nästan liksom en kriminalisering av folk som, oftast är det ju glesbygdslän som har protesterat vilt. Det är som man beroende av skatteintäkter eller turistintäkter snarare. Att man sätter sig och räknar kanske hemma när man planerar en semester. Hur lång tid tar det att köra till den här skidorten kanske, eller fjällorten jämfört med en annan. Och det baserar sig liksom på vissa körsträckor. Och det kanske då blir den här kvarten för långt som man liksom inte ids, utan man tar någonting mycket närmare. Och sen också med de som långpendlar, kör man mellan Funäsdalen och Sveg varje dag och tvingas köra 80 på de här vägarna. Det är ju, som sagt, jag tror om man är van i hela sitt liv och kört 100, så det blir ju en kriminalisering av ett beteende. Plötsligt så är det typ 3000 kronor i böter.
Men säg att du har ett åkeri, kanske kämpar med tuffa marginaler, du får 20% längre restider. Det påverkar nog din business där också.
Mm, och det var ju det också de sa, de här lokalpolitikerna. De skrev väl debattinlägg tror jag, politiker från Jämtland och Dalarna, för det var just de här vägarna som det gällde då runt E45, också väg 66 och 70, att näringslivet, att de bromsar inte bara hastigheten utan även näringslivet på bromsas ju upp av det.
Man ökar ju avstånden igen liksom. Allting bygger på att vi krymper avstånden för att vara marknaden närmare och allting sånt. Dessutom tror jag det finns väl en poäng också varför de velat haft den ner till 80. Därför att det finns väl en gräns med vad man måste göra i underhållsväg från myndigheternas håll. Så om en väg är klassad i 80 km timmen, då ställs inte lika hög krav att man håller den i bra skick.
Och slits inte
varit 90 eller 100. Så jag tror mycket av det här hade varit det här trixen att man vill få ner, ja, man vill inte betala och satsa på landsbygden utan lägga pengarna på stora motorvägar istället. Och genom att klassa ner de här så hade man ju, jag tror även snöröjning har väl en annan klassning också. Är det 80 så är det inte lika hårda krav som man hade varit 100.
Och vägarna slits ju inte lika hårt heller.
Så kanske det är, jag vet inte, det känns marginellt. Ändå, ja. En vanlig personbil, även om det går timmertransporter och sånt där på de här vägarna som...
Ja, men timmer, ja, i och för sig.
Men det är ju ett fult trick att ta till, alltså att sänka hastigheten för att sänka kostnaderna. På det
man
sättet.
Säger ju inte det utåt, utåt är ju säkerhetsargumentet. Och det är ju svårt att argumentera emot, liksom, alla vill väl hjälpa till och rädda liv. Men det här signalerar ju på något sätt att det finns flera liksom, områden som är viktiga med trafiken. Och det är viktigt med framkomligheten också.
Mm. Undrar hur länge dröjer det att börja dra fram miljöargumentet här. Ja, men om vi sänker till 80, om alla 28 istället för 90 sparar så här mycket koldioxid. Inom parentes också så här mycket underhållskostnader.
Men det kanske är ett trendbrott det här. Nu kanske bromsas upp sådana här hastighetssänkningar. Det kanske får ett hastighetsuppror eller någonting här framöver.
Ja, kanske det. Det kanske blir fler att regeringen tar i örat. Liksom. Att Trafikverket inte kan bara sänka till höger och vänster. Utan nu får de faktiskt motivera det också och tänka efter en extra gång.
Ja, vi får se.
Glädjande besked faktiskt.
Mm. Och de här omskyltningarna ska väl inledas nu i mitten av maj tror jag det var.
Exakt, våren, senvåren här.
Ja, och i söndags var det 1 maj och då inträffade två saker. Dels skatten på bensin och diesel sänktes med 1 krona och 80 öre. Och idag, onsdag den 4 maj när jag tankade bensin var priset för första gången nere på under 20 kronor litern på ganska länge, måste jag säga. Så ja, och det här är ju någon tillfällig, alltså de hade ju klubbat igenom 50 öre sänkning innan jul där tror jag det var. Och sen nu efter det här kriget i Ukraina bröt ut och hela det här instabiliteten så bestämdes som en tillfällig sänkning som jag tror är fram till slutet av september. Så det är därför det är 1 krona 80 öre sänkning. Och nummer två, det som inträffade då i söndags 1 maj, då började en ny konsumentköplag gälla som ska ge ökad trygghet vid bilköp, både nya och begagnade bilar.
Och det gäller ju alltså att tidigare låg bevisbördan på säljaren, skulle vi då tvungna att bevisa att det här inte var ett ursprungligt fel. Och att man då hade viss reklamationsrätt beroende på bilens ålder och skick och sådana saker. Men att det här nu har förlängts till 2 år har säljaren, ligger bevisbörden då på säljaren.
Så bra för konsumenten då?
Bättre för konsumenten. Och sen kom ihåg, det här är alltså konsumentköplagen som handlar om att man köper av en näringsidgare. Det här gäller inte begagnade affärer mellan två privatpersoner. För då är det en annan lag som gäller, utan den här konsumentköplagen som då är.
Jag hade en bilägare i luren här tidigare då som hade då köpt en begagnad bil för ungefär 2 år sedan just, och nu hade problem med centraldatorn som styrde krockkudden. Hade det kunnat, för nu gäller det väl egentligen bara 6 månaders den...
Ja, så förmodar jag att det är att det, när köpet genomfördes så var det ju 6 månader man har på sig liksom att påtala fel som då säljaren ska kunna åtgärda. Om det ligger utanför vad man kan förvänta sig av en bils skick och ålder. Jag tror däremot en airbag som du pratar om, det är någonting som man nog förväntar sig ska finnas, att det ska fungera. Det är
ingen förslitnings...
Nej, ingen slitdel som bromsar eller andra klassiska slitdelar. Så det hade säkert kunnat gå. Sen vågar inte jag uttala mig hur retroaktivt den här lagen gäller, men jag gissar att det är väl för sent för den här personen. Mm. Men det kommer till nytta av alla andra bilaffärer som görs efter 1 maj.
Ja, positivt.
Mm. Och sen är det också i den här nya lagen... så får man inte använda sig av såna här svepande förbehåll från säljarens sida, till exempel så här, säljes i befintligt skick eller med reservation för felskrivningar, att det blir lite mer skärpning där, att det inte har samma betydelse. Och det är också bra.
Ja, jag tror att om man som säljande firma ska kunna undvika ett ansvar, då måste det stå i skriftligt liksom i kontraktet att vid den här försäljningen är bromsskivorna något slitna, liksom, men att alla parter gått med på det och reflekteras i priset eller någonting sånt. Det måste uttryckligen stå där. Det går inte att hänvisa till felskrivningar eller, som du säger, svepande formuleringar som att den säljs i befintligt skick. Sånt gäller inte längre.
Så men kan man räkna med att det kommer bli mer friskrivningar från den säljande sidans i köpkontrakt?
Så kan det säkert vara. Man får nog läsa kanske det man skriver på mer noggrant, att det inte står någonstans där finstilt. Sedan får vi se. Jag menar, det har ju inte säkert, om man ska vara helt ärlig, de här begagnat bilshandlarna har väl inte varit jättebra på att upplysa om att det finns 6 månaders liksom reklamationsrätt heller. Jag tror det är väldigt många som har slingrat sig och liksom, man får ta det till Arn och bråka och tjafsa, så att det här lär nog bara fortsätta tyvärr. Men man ska ju veta om det som konsument, att man har ju den rätten på sin sida, och vi har ju konsumentrådgivare i kommuner, och det finns ju allmänna reklamationsnämnder att vända sig till när man har fått hamnat i de här tvistemålen.
Ja, exakt. Om det blir en tvist så har man ju bättre rätt på sin sida.
Precis, för det är väl lite det jag ser framför mig, liksom den här flaggvimpelhandlaren här nu plötsligt ska börja följa 2 års reklamationsrätt på begagnade bilar. Ja. Men konsumenten har lagboken i ryggen liksom, i sin argumentation, och sen får man bara bråka av tusan för att få rätt.
Får se vilken skillnad det gör i praktiken då.
Några mer nyheter från veckan?
Ja, jag noterade att E.ONs snabbladdare nu är belagda med trängselavgifter, har jag sett. Det står i alla fall i det finstilta på deras hemsida, och jag hoppas att det kommer också kommuniceras ut tydligt på laddstolparna. Men efter 45 minuter så börjar det kosta en minuttaxa för varje minut om man står kvar över 45 minuter när man laddar sin elbil. Och det här tycker jag är bra nyheter.
Mm. Det driver rulljans.
Det driver rulljans. Man ska inte slentrianparkera den och gå och göra sina ärenden liksom allt för länge. Jag tycker 45 minuter känns ändå som en rimlig tid att kanske hinna käka antingen medhavd lunch eller ta en kaffe eller hinna köpa något mindre lämpligt snabbmålsmiddag till familjen liksom av kalorisnitt hög. Men jag tycker det ändå känns bra att man inte bara ska parkera och gå därifrån, utan man ska se till att det finns en rulljans vid laddaren, att inte ge onödigt mycket laddköer. Mm. För det är ju trängsel där ute, det har vi ju känt av både personligt och sett.
Men det är inte alltid 45 minuter räcker ifall du kör från väldigt lågt och behöver köra en lång sträcka.
Nej, det är sant, och då man får ju stå kvar. Det är inte så att det liksom blir parkeringsböter direkt, men att jag tror att taxan var 3,60 kronor per minut efter 45 minuter. Så att har man då den här stora skotersläpet eller en släpvagn, eller att man har verkligen långt dit man ska och verkligen vill ladda fullt, så har man ju rätt att göra det. Men att det kanske kostar lite extra, och jag tror många då är villiga att ta den kostnaden där och då.
Det har jag sett också att Fortum har hemma där jag bor i närheten, snabbladdaren, att de också har en sån efter 45 minuter, så blir det minutkostnad. Och det tycker jag är bra, speciellt eftersom vi pratar om det här med 45 minuter kanske inte alltid räcker, och jag vet att jag har fått skit för det här förut, men att ladda efter sin laddkapacitet så står det ju faktiskt en 50 kW laddare några meter längre bort, och den har inte samma den här tidsbegränsningen, där får man stå lite längre, så att det kanske kan få folk att välja.
Mm. Det är en bra poäng, för man även på de här, inte kanske om alla liksom HPC-laddarna som det kallas, High Performance Charger, som är väl 150 kW större. De kanske inte har ett extra uttag, men många andra har ju liksom en vet du, likströmsladdare, AC-laddare på kanske 11 eller möjligtvis 22 kW. Och det kanske är tillräckligt för att toppa upp en bil där sista. För det går inte så mycket snabbare att ladda en elbil på slutet. Vissa märker ett undantag, men Det kan börja få in ett annat tänk i alla fall, hoppas vi. Men som sagt, det gäller också att det inte kommuniceras tydligt vid stolpen. Det räcker inte med att det står på E.ONs hemsida, utan jag hoppas att den här informationen tydligt dyker upp på stolpen, och där kanske en smula skeptisk, för det är inte jättetydligt skyltat om prisläget överhuvudtaget idag och hur man betalar.
Men det blir ytterligare en sak att tänka på i elbilslivet.
Mm.
Det är det. Det gäller att vara, en påläst. Det är inte helt enkelt att byta drivmedel, men å andra sidan inte så mycket att läsa på heller. Man får prova någon gång.
Nu ska det handla om vad nya bilar kostar att köpa. Fredrik, har nya bilar blivit dyrare de senaste 20 åren?
Ja.
Ja, fråga på det. Ett rungande ja. Okej.
Ja, nej, men så är det ju. Vi har ju då gjort en prisjämförelse 20 år bakåt i tiden. Tittat på vad 10 olika bilmodeller kostade 2002, 2007, 2012, 2017 och 2022. Och sett prisutvecklingen. Och om man bara ser liksom rena kronor och ören, då vet alla vet ju att saker blir ju dyrare i tiden. Mm. Inflation driver upp priserna. Så det är klart att de här bilarna har blivit dyrare. Men vi har ju också då tagit hänsyn till inflation och räknat om det. Vi har också räknat ut, alltså medelinkomsten i Sverige har ju ökat ganska rejält från 2002 och fram till idag. Så vi har räknat ut hur lång tid det har tagit under de här respektive åren att jobba ihop till en sån här bil. Och så har vi sammanställt det här till ett härligt tabellverk här på, i tidningen och på webben också.
Mm, i nummer 7 av tidningen och ja, på webben också. Ja, okej. Okay. Men du sa att du hade jämfört några bilmodeller. Kan du dra några exempel där då på vad de har kostat?
Ja, men en bil som väl är svår att runda i ett sånt sammanhang är väl bilen som var Sveriges mest sålda bil hur länge som helst, Volvo V70, och sen då som blev Volvo V90. Det skulle väl kunna vara ett argument mot våra uträkningar här, att det är olika bilar, men det är väl ersättaren till Volvos stora kombi. Så Volvos stora kombimodell V70 då 2002 med lilla bensinmotorn och baspaket kostade 253 900. Och om vi då spolar framåt 20 år, då har priset i reda kronor och ören ökat nästan 200 000 till 449 000 kronor. 20 år och 200 000 kronor.
Oj.
Det är ganska mycket. Men då man räknar om till dagens penningvärde så är motsvarande ungefär 121 000. Mm. Men det som också är intressant är här, för vi tittar i de här tabellerna, den största, absolut största prisökningen har skett under de senaste 5 åren. Tidigare har priserna nästan följt inflationen. Inte riktigt precis, men väldigt nära inflationen. Men under de senaste 5 åren, då har det någonting har hänt.
Alltså de senaste 5 åren, när var det privatleasing började i Sverige? Alltså när fick det ordentligt fäste? Var det inte typ, ja, kanske var lite längre sedan?
Det har ju funnits olika varianter med Toyota. Jag har haft de här bilprenumerationerna länge, så att det har varit flytande. Men definitivt senaste 3-4 har det gått väldigt fort uppåt.
Ja, just det. Jag tänkte om de har med varandra att göra, kanske.
Jag tycker ofta man blir förvånad numera att till exempel en annan bil i den här jämförelsen, Toyota Yaris. Att den billigaste Toyota Yaris idag kostar 214 900 i vår tabell här. Och jag tror att den här pris höjts ytterligare lite grann. Alltså en ganska liten bil. Över 200 000. Det känns som den kostade 100 000 för alldeles nyss.
Mm. Ja, det märker man när man kollar på nybilspriser. Det finns ju inga riktigt billiga bilar kvar heller. Men Dacia Sandero som vi har långt i stallet. Visst, vi har ju köpt dem med lite utrustning och den här steppeutförandet. Men det är inga extravaganser. Den går ju på nästan 200 000. Och då pratar vi om det billigaste man kan köpa. Och vi har också i samma nummer är det väl en provkörning av Toyota Aygo X.
Just det.
Och den tror jag, liksom lilla Aygo, det är ju, visst den har fått ett litet crossover utförande delvis, men det är mest på designgrejer. Men jag menar, den börjar väl någonstans på 180 tror jag, kommer inte riktigt ihåg, men med lite utrustning går även den på 200 000.
Mm. Men vad är det då som gör att bilarna har blivit dyrare? Nu tänker jag, ja, när du sa att den har fått lite crossover utförande och Dacian Stepway är lite mer terrängig, eller vad ska man säga. Det råder ju en SUV-trend också. Är det det som gör att bilar blir dyrare, Fredrik?
Ja, men det bidrar. Alltså bilar generellt sett har ju blivit större. De har blivit mer avancerade. Det är mycket mer innehåll. Så kolla bara på alla tekniska finesser som finns i en modern bil jämfört med för 20 år sedan. Vad finns i en V90 idag jämfört med en V70 för 20 år sedan? Ja.
Eller Yaris som ändå gått och blivit en hybrid jämfört med en vanlig enliters motor.
Man har också fasat ut manuella lådor i större utsträckning. Automatlådor är dyrare att tillverka, menar branschen. En förklaring är för det hela. Det finns mycket strängare lagkrav vad gäller säkerhet och utsläpp. Det kostar pengar med avgasrening och krockkuddar, autobromssystem och allt vad det heter. Så det är en del av förklaringen. Sen har vi också pratat med forskare som menar att det inte är hela delen av förklaringen. Alltså priserna som finns, det är vad bilköparna är beredda att betala. Så man har ju känt av ungefär, vad är vi, du och jag, beredda att betala? Och då sätter man ett pris därefter. Och man är väldigt duktig, har säkert jättestora avdelningar som kan avgöra detta. Så priserna vi har idag, det är väl helt enkelt vad vi är beredda att betala.
Så det är lite vårt fel också, att vi betalar för.
Ja, men det hänger väl också ihop med att köpkraften i samhället har ökat, medellönerna har ökat och ja, det syns på bilprisen också.
Men är inte också drivet av den här komponentbristen som vi har pratat om? Att det finns ju inte så mycket bil att leverera just nu. Vi har ju liksom ofta ett års väntetid på bilar. De kan inte tillverka så mycket som är, och jag tror också man väljer ju att nu marknadsföra de bilar man tjänar mest pengar på. Det är ju, nu har du med faktiskt en Golf för ditt exempel, för det finns ju ett pris på det. Men vi hörde ju bara nu här om veckan att det går ju inte att köpa en Volkswagen Golf, en vanlig Golf idag.
Otroligt.
De har tagit bort det, liksom. Det är den möjligheten. Du kan köpa en laddhybrid Golf, du kan köpa en GTI och du kan köpa kombin, för det finns ju inga alternativ till kombibilarna där. Men, och så tar man Polo från samma märke. Polo Struken har ju tagit bort, nu kör man bara T-Cross eller T-Roc eller Taygo som vi kommer till senare. Så att jag tror det är drivet av den här komponentbristen också. Man kan ju ta bort de här billiga modellerna och bara fasa in mot mer utrustning, större motorer och SUVar framförallt, crossovers.
Folk kommer köpa det för att de är i behov av det. Alltså de behöver bil och då köper de det som finns och då skickar de ut det som är lite dyrare.
Nu täcks ju inte riktigt elbilstrenden innan den här jämförelsen, eftersom de här elbilsmodellerna som säljs idag inte fanns för 20 år sedan. Men om vi ser på elbilspriserna idag då, inte ovanligt med ett pris på runt 500 000 för en mellanstor elbil. Liksom för en mellanstor bil, liksom för liksom några år sedan hade det varit helt otänkbart att betala de summorna. Men nu har bilbranschen på något sätt lyckats trumma in. Ja, det är vad man ska förvänta sig att betala för en sån bil. Och man måste väl kanske tjäna mer pengar i, alltså på att sälja bilen numera. En elbil kanske inte behöver samma service, du behöver inte fylla på olja med samma regelbundenhet. Och, ja, man kanske har anpassat sin affärsmodell där.
Ja, och sen har det ju kommit det med privatleasing också. Hur tror branschen på framtiden? Vad kommer hända? Kommer bilarna fortsätta bli dyrare? Eller vad kommer hända med inköpspriserna?
Men framförallt är det väl att privatleasingpriset, det kommer bli konkurrensmedlet. Jag tror inte den här artikeln kommer gå att skriva om 20 år. Liksom att jämföra inköpspriserna. Jag tror de kommer mindre och mindre relevanta. Nu är det privatleasingpriset som man konkurrerar med. Och det kommer spela allt större roll. Sen får vi se vilket håll. Det kommer ju massa nya märken in på marknaden. Massa kinesiska märken. Kanske de kan bidra till att pressa privatleasingpriserna. Så ja, lite svårt att veta.
Men det är just på leasing, för jag tycker de listpriser som har gått upp har ju ganska rejält tilltagna, både X-peng nu, eller hur man uttalar det, X-pong.
Vad var det? X-peng, du är helt rätt.
X-peng. Den landar ju också på 550 000 för deras liksom, ganska stora sedan i och för sig. Men även iWays och MG med kombin är över 400 000, men sen lockar man då med leasingpriserna som är väldigt jämförbara. Och då äger ju fortfarande företaget bilen, liksom. Får de ju tillbaka den sen och kan sälja kanske på andra marknader och bli en helt annan affärsmodell, att man vill tvinga in köparna till leasing, att inte äga bilen själv, utan framförallt nu när vi ser är brist på bilar, begagnadpriserna ökar, det är väldigt bra andrahandsvärden, då är det jätteskönt att leasa ut en bil, får pengar varje månad, får tillbaka den sen och kunna sälja den ganska dyrt igen.
Får subventioner i alla fall idag.
Ja, det är ganska mycket som är lite upp och ner på marknaden faktiskt.
Men tror du att det kommer bli så att inköpspriser inte är så viktigt i framtiden, Fredrik?
Ja, men det tyder väl lite på det, som Nils är inne på. Det är inte annons, om du har ett pris i en annons numera, syns inköpspriset ens någonsin?
Nej,
där
det
längre?
Är väl privatleasing man ser i.
Man pushar för privatleasing och det är där prispressen ligger.
Du sa ju, Fredrik, i den här jämförelsen att du även har räknat ut hur många år man behöver jobba för att tjäna ihop till att köpa en bil.
Ja, just det. Ja, men en trend kunde väl urskilja där, att om vi ser för 20 år sedan, om vi tar V70 som exempel, då 2002 då var man tvungen att arbeta 1,5 år ungefär för att ha råd med en V70. Sen om vi ser 5 år framåt, då är det 1,2 år. 5 år framåt ytterligare, 1,1 år ungefär. Och sen ytterligare 5 år framåt, 1,1 år. Så det har liksom hela tiden blivit billigare. Eller inte billigare, men du behöver arbeta kortare tid. Inkomsterna har ökat mer än bilpriserna. Men då, de senaste 5 åren, mellan 2017 och 2022, då vänder det. Då måste man arbeta längre. Och i det här exemplet med Volvo, då är det nästan 1,4 år. Så man är nästan tillbaks, inte riktigt, på 2002 års nivå. Alltså att man måste arbeta så länge för att ha råd med bilen. Mm. Det hänger väl ihop med att lönerna kanske har utvecklats i mindre grad de senaste 5 åren och då i kombination med att bilpriserna har skjutit i höjden. Mm. Så ett trendbrott där.
Hade du några mer exempel på Toyotan också? Var det den du tog som exempel? Yaris var det, va?
Ja, men det är samma trend där faktiskt. Så då var det då 0,7 år ungefär för att jobba ihop till en Yaris 2002. Och faktiskt exakt lika lång tid då, 2022, 0,7 år. Så, och däremellan har det då 2017 så tog det alltså 0,47 år att jobba ihop till en sådan. Så,
det är bara 5 år sedan då. Som sagt, det har gått fort på slutet och vända kurvan för...
Ja.
Det är väl annars det vi ser, att det blir ju billigare och billigare under många år tills nu. Och det upplever jag själv, att det är väl bara om det är de 3 senaste åren vi verkligen har sett, fått nästan ställa om hjärnan vad det är för prisläge som gäller när man testar nybilar och provkör olika varianter, hur snabbt det har gått upp.
Ja, och de här siffrorna är vid årsskiftet, alltså 21-22. Så, och nu bara under de senaste månaderna har jag sett ganska stora priser.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Backningar, alltså 20 000 upp. Det har inte varit en ovanlighet bara under de här senaste månaderna.
Verkligen inte. Jag tycker vi hade ett bra exempel. Jag tror den provkörningen är i den här tidningen som vi pratar om, nummer 7. Men finns ju även på webben. Och Claes pratade ju om sin provkörning av Karoq rätt nyligen här i podden. Och det var ju ett grundpris numera på över 400 000 tyckte jag han sa. Och jag minns ju Karoq när den kom. Otroligt. Det var ju mer långt i stallet. Jag tror våran bil köpte vi ju, hade listpriset var väl 250, så lite utrustning på det för en liten större bensinmotor. Jag minns jag skrev nybilstest på den. Då med en liten bensinmotor, en 3-cylindriga som är rätt fin. 1,0 TSI, 110 hästar. Jag vill bestämt hävda att grundpriset var 230 000 för en sån bil. Och även dieselbilen som vi hade lånat in medan våran långtidsbil var lite på koll, som den betydde sig lite konstigt i växellådan och sådär. Då lånar vi in den här dieselbilen som reserv, just den här som nu kostar 400 000. Och jag vill minnas att den gick på 270-280 000 kanske. Mm. 150 hästar diesel och friluftsdrift.
Och det här känns ju som nyss. Men det, kanske
det är nyss, det är fortfarande samma generation, det har bara kommit till facelift. Ja. Det är 400 000 i grundpris. Liksom. Man ser bilar på blocket ligger för 500 000 med lite utrustning med glastak och grejer.
Man kan ju ha invändning att vi jämför lite äpplen och päron. Vi kanske inte har tagit hänsyn till alla utrustningsskillnader och sådär, men... Det här är ju en generella trenden åtminstone.
Ja, men instegsbiljetten, ja, då. Precis. Du vill ha en bil, vad kostar den?
Liksom? Sant, precis.
Utan personliga preferenser.
För några poddar sen berättade ju Fredrik om sin provkörning av Volkswagen Taigo. Den här trollkonstnären som på något sätt hittat en lucka och knixat in sig mellan T-Cross och T-Roc. Och nu har vi hunnit testa bilen också mot 2 konkurrenter. Nils, berätta.
Ja, vi har tagit emot Taigo och HRV ska vi säga, också en liten huvudperson i det här testet, alltså Hondas lilla crossover i segmentet. Mm. De två är ju ganska bra konkurrenter, men jag har den här lite coupé-SUV-stuket som är väl lite ett rådande mode bland många olika inom bilindustrin just nu. Så vi tog emot den här Honda som sagt mot Taigo, och som en tredje bil jämförelsen så har vi med en liten tidigare testvinnare genom Toyota Yaris Cross. Kanske inte så här så karosstypisk kupé liknande som de andra liksom. Men tänkte man kollar på Hondan så tror jag ändå man även kikar på Toyota och har det här japanska hybridkonceptet som konkurrenter mot varandra.
Försöker vara lite poppig också, i alla fall i det här testutförandet med den gula kulören.
Ja, guld, höstguld höll jag på att säga. Eller vårguld får vi säga nu när det är går mot vår.
Mm.
Så det här är ju liksom en klass som vi ser växer. Just kanske på det vi pratat om, att det går inte att köpa en Polo längre och småbilarna blir bara dyrare. Så, och vi har en bättre köpkraft. Så kanske man vill ha de här lite poppigare crossoverbilarna. Att det är någonting som verkligen verkar vara populärt hos köparna.
Mm. Och den här Honda HR-V, den var jag och provkörde. Den var helt ny som är med i testet. Prismässigt, hur ser det ut där?
Har det blivit dyrt, menar du?
Ja.
Är det det du frågar?
Ja, eller har den ena blivit dyrare än den andra? Eller hur skiljer de sig åt mycket i pris?
Ja, jag tycker faktiskt prismässigt sticker de här ut av tre olika anledningar. Och jag vill ta det här som Fredrik sa, att vi ser bara de senaste månaderna hur priset har ökat. Och just Taigo är ett sånt här exempel som är ett perfekt skolexempel på vad som har hänt på marknaden. För när man sitter med materialet som när den lanserades, när du gjorde provkörningen, det är inte länge sedan. Vi pratade
några månader sedan.
Precis, vi nästan räknar månader, men veckor i alla fall.
Mm.
Och då lanserades på, jag tror det var 258 000 ungefär. Sen hämtade jag ut bilen till test och då hade den ökat till 269 000. Det är de listorna så att man fick räkna om lite grann. Och innan jag var klar med bilen och lämnade tillbaka den och verkligen skulle börja skriva ner alla tabeller och så, då har priset stigit till 273 000.
Oj, så bara på några dagars tid så blev det skillnader.
Ja, det är som en fiskmarknad liksom. Så det är bara auktionspriser på morgonen. Vad folk ville betala för en Taigo här. Någon som är villig, första, andra, tredje, såld 320 000. Till han som har vettebrott om att köpa bil. Så att, ja, men det är
svårnavigerat ifall man sitter där med kalkylen hemma och kanske drar några veckor på sitt beslut.
Ja, verkligen. Det har man, finns ingen betänketid längre snart, tyvärr.
Mm. Sen när vi pratar också om ekonomi och sånt, så är det ju så att det blir lite dyrare den 1 juni när bonusmalus skärps också för den som funderar på att köpa.
Just det. Och det är just de här små bilarna, egentligen de som vi kör i test, som har fått den största skattehöjningen. Att man har verkligen riktat in sig på de snålaste bilarna, de som drabbas hårdast av den senaste skattehöjningen. Alla ska vara med och betala nu den här stora elbilsbonusen.
Mm. Ja, det sa vi för några poddar sen, att som exempel då Toyota Yaris Cross går från 1500 kronor i skatt per år de tre första åren till 3100 ungefär kronor per år.
Ja, precis. Då räknar jag inte på grundmodellen. Jag kan säga faktiskt att den som vi kör i test, vi har inte nämnt så mycket om Yaris Cross. Det är egentligen samma exemplar som hade, lite tråkigt i och för sig, till och med samma färg, verkligen samma individ, men som var på test i höstas. Och det är den här fyrhjulsdrivna varianten som lägger på lite vikt och även lite förbrukning och mer utrustning och större hjul och sånt där. Så att den här låg redan på 3500 i skatt faktiskt, för den klev över de här gränsvärdena som fanns i det gamla systemet.
Men blir ytterligare dyrare nu.
Men blir också ytterligare en tusenlapp dyrare så småningom här i sommar. Men som sagt, nu pratar jag Taigo-priser, och hur står sig då Taigo nu som landar på 270 000? Där är ju faktiskt den ändå billigaste i gänget. Toyotan finns lite billigare versioner, men vi kör ju den fyrhjulsdrivna då, och då sticker priset iväg en del, så att någonstans kring, säg 300 000. Just det här exemplaret som är toppvarianten, som numera heter Adventure, kostar 330 000.
Och det här är småbilar.
Det här är alltså, ja, det är Toyota Yaris bas, det är verkligen den plattformen, och då känns, framförallt Toyotan känns verkligen som en småbil liksom. Det ekar i karossen när man stänger en dörr liksom, det känns lite plåtigt och bullrigt och sådär. Man får verkligen en småbilkänsla i den här Yarisen, och den kostar 330 000, dock i topputförande då. Annars börjar den väl någonstans på 260 om man inte är så kinkig med excesserna. Men Honda HR-V, grundpris 299 000. Sedan kör ju vi då, den är ganska välutrustad kan vi säga, Honda också. Den har ganska mycket av det man skulle vilja ha, tror jag, hos en modern nybilsköpare. Man behöver inte välja på så mycket egentligen. Sen är det klart, man kan alltid få lite trevligare saker. Då går man upp på en nivå som heter Advance, som är med i testet, som ligger då på en 325 000. Sen dessutom, våran testbil var ju ytterligare pålagd med lite utrustnings, egentligen mest exteriöra detaljer och lite finare finish invändigt, mera för ögat, som du heter Advanced Style, och den började då på 350 000. Men vi räknar från en Advanced i våra uträkningar, för det är det som egenskapsmässigt den är, det andra är mest bara skådebröd.
Mm.
Så mycket pengar för små bilar.
Ja, hur mycket pengar blev det i förbrukningen då? Hur skiljer de sig åt där?
Ja, men lite kul, för de här japanerna kör ju med varsin 1,5 liters motor, bensinmotor, som är kopplad till en eldrivlina, liksom en hybrid som inte går att ladda utan det är bara att tanka och köra. Sen har man valt lite olika val där kan man säga. Toyotan har ju en trecylindrig motor som låter ganska kul. Ett pikt trummande som vi känner än. Det är samma drivlina som vi hade i våran långtestbil. Men den trivs inte riktigt lika bra här i upphöjda crossformatet liksom, med högre luftmotstånd, högre vikt. Så att den här lilla trecylindriga motorn får jobba hårdare. Den är inte riktigt lika pigg att gå på el som den lilla Yarisen som vi hade. Och även mot Hondan, så när vi kör den utanför stan, kör mer varierat, vi kör en 30 mila slinga där vi mäter förbrukningen, så vart faktiskt den snäppet törstigare än Honda HR-V.
Så Honda var
vann smålast.
Förbrukningsronden?
Den vann förbrukningsronden, och Hondan har vi pratat om att den har ju samma drivlina som vi hade då Honda Jazz förra året, den långtestbilen. Så att den är ju, där jobbar ju bensinmotor på ett annat sätt än Toyotan också. Den har inga planetväxlare eller så, det finns egentligen ingen växellåda. Även om Honda kallar den för en CVT-låda så är inte det helt sant. Det hade du ganska bra utläggning om i en podd för länge sedan. Men det är ju egentligen så att elmotorn verkar direkt på hjulen. Sen finns det en bensinmotor som mer fungerar som en generator och förser elmotorn med ström eller laddar batteriet. Så när man ger full gas så kopplas faktiskt inte bensinmotorn på hjulen, utan då bara ger den mer kräm, mer ström till den här elmotorn.
Det är en elbil.
Det är en elbil till en viss gräns som man då får sin energi från bensinmotorn. Den har alltså två elmotorer, en för att driva hjulen och en elmotor som är en generator som tar kraften från bensinmotorn och skickar till elmotorn eller laddar batteriet. Men sen kan den, om man kör i jämn fart över 80 km i timmen, mellan 80 och 120, så kan man koppla på den där bensinmotorn så att den driver direkt på hjulen. Men det är fortfarande ingen växellåda, utan det är ett ganska fast förhållnings- eller utväxlingsförhållande. Mm. Så att den är lite klurig där och jobbar på lite olika sätt.
Den är också lite klurig att få någorlunda tyst och köra.
Ja, det är den. Men det måste jag säga att de har faktiskt jobbat vidare med den här drivlinan. Den har faktiskt fått lite mer hästkrafter än vad våran Honda Jazz hade. Den har just nu 131 hästar i elmotorn istället för 109 som våran Jazz. De har också ändrat på utväxlingen, att de har en liten lägre utväxling för att den ska vara lite kvickare i accelerationerna. Och det känns faktiskt när man kör att den klarar av mycket, alltså hårdare accelerationer utan att det börjar bli radonet som vi pratar om, som är jobbigt att lyssna på. Så att den är räskare i steget, den kan också accelerera mer på el utan att bensinmotorn får börja jobba hårt. Men det är också till en viss gräns. Kommer man ut på motorvägen, man ska göra lite hårdare accelerationer, trampa ner med gaspedalen, då kommer det ljudet som vi hade från Honda Jazz. Det är verkligen ett dån för trumhinnorna liksom, som man tvingas lyssna på. Men det finns längre bort kan jag säga. Det är inte lika ständigt lika närvarande som Jazzer, utan det är en förfining som jag tycker fungerar ganska bra. Tycker väldigt trivsam drivlina ändå. Kör på rätt sätt.
Men Yaris, är den fyrhjulsdriven då?
Ja, även det får man ta med en nypa salt. Honda säger att det här var en CVT-låda som inte finns. Toyota säger att den här Yarisen finns med fyrhjulsdrift. Men det här har vi också pratat om innan, som ni säkert känner igen. Så repetition för en del av er. Det är en liten elmotor på bakaxeln som bara fungerar under 30 km i timmen egentligen, upp till 50 vissa körlägen när man tvingar den. Och den är på 50 hästkrafter, 52 Nm. Så det är inte riktigt den känns inte fyrhjulsdriven alls. Men tack vare också en väldigt speciell utväxling så har man ett väldigt starkt vrid just i startögonblicket från bakhjulen. Så står man där i backen, det löst underlag, så är det liksom en, ja, men det är som att man har ett par bestanta sumobrotten som går ut och verkligen trycker bilen upp när man har rört fast liksom och hjälper den iväg. Så att,
men man kan backa med fyrhjulsdrift alltså?
Det kan man nog göra också.
Se och lär, MG Marvel.
Men som sagt, återigen, det är ju så pass små hästkrafter så att det blir inga hastighet. Men det är just det här komma loss-läget, en komma loss-hjälp som Toyota erbjuder, som jag tycker ändå är rätt så finurligt. Liksom. Man kanske inte behöver så mycket mer egentligen. Men
det är väldigt bra reklamkopp i det där med sumobrottarna bakom. Jag ser det verkligen bra för mig.
Ja, men det är inte bara att man ber grannen knuffa på dem och sitta fast i snödriven, utan det är tre bestanta sumobrottar som trycker
ja, men det är en marknadsföringsidé liksom. Här nu verkligen.
Mm, vi får se om den dyker upp i en så reklamfilm nära dig.
Ja.
Men Volkswagen Taigo då? Vad har vi drivlinan där?
Ja, ytterst konventionell. Det finns inte en tillstymmelse till elektrifiering på den här, vilket är ganska anmärkningsvärt för att det är en modell som lanseras nu till 2022. Utan det är nästan den sedvanliga 1,0 TSI 110 hästkrafter och finns bara med DSG-låda, alltså automatlådan där, dubbelkopplingen. Och den känns faktiskt, just när man kör i stan och håller på så, jämfört med de smidiga hybridbilarna så märker man att det här är en gammal teknik. Det rycker mer, det är inte lika inte lätt att köra smidigt på det sättet. Men istället när man kommer ut utanför stan och framförallt motorvägskörning där japanerna inte trivs klockrent bullermässigt. Toyota bullrar från vägen och Honda bullrar från motorn. Så Taigon är oväntat tyst. Det är verkligen liksom en motorvägspendlare om någon som vill ha någonting under lilla formatet. Så är det här liksom en bil som har verkligen stor bilskomfort där på motorvägen. För det hörs ingenting under acceleration. Otroligt väl isolerad motor rent ljudmässigt. Sen också kommer Taigo med Airline-paket som standard. Som ger lite tuffare exteriördesign. Men det ger också en lite mer påkostad förarstol. Ganska bred men ändå skålad som jag tror vi alla satt väldigt bra i. Som också uppskattas när man ska åka lite längre sträckor.
Mm. Och det gör väl att det inte finns någon riktig inroparversion som det finns för den här andra modellen, alltså T-Cross.
Nej, precis. Taigon är väldigt mycket dyrare än T-Cross som den bygger på. Men det är för att den kommer ju då med design. Mm. Annars spelar ju motor, utrustning, alternativen varandra tämligen väl. Sen finns det också en 1,5 liters motor på 150 hästar också att välja till. Jag tror det var 25 000 kanske, eller upp till 30 i alla fall. Kommer inte ihåg siffran utan till, men den ger då, har lite mer effekt helt enkelt då. Lite mer körglatt alternativ.
Och den här Taigo, Fredrik, jag kommer ihåg när vi pratade i podden om den så sa du att åkomforten i själva stötdämpningen, att det var liksom, det var okej.
Ja,
inte så, utmärkande bra, nej, inte utmärkande dåligt.
Kanske
men det var
till
okej.
Och med att den var lite åt det stumma hållet. Men det är intressant, vi har ju olika format här för våra artiklar. En provkörning är ju en mycket enklare form av utvärdering av bilen. Medan här har vi bilarna kanske 3 veckor och jämför mot två konkurrenter. Då. Så, intressant att se, Nils kanske kommer fram till något helt annat.
Nej, men jag förstår vad du menar ändå. Den har ju en initial, jag skulle inte säga stötighet, men ganska stramt satt det här chassit. Men det kommer ju mycket av också att det är liksom en högre SUV. Och det här ofta känner att man höjer bilen, man får en högre ska säga, center of gravity på engelska, vad blir det? Tyngdpunkt i bilen. Liksom.
Ja, just det.
Och då ska man ju förhindra att den inte kränger så mycket kurvan och då styver man ju upp det lite grann med fjädring och chassi. Så att av de här tre som vi har testat så är faktiskt Volkswagen klart mest följsamma och den bekvämaste av dem allihopa.
Mm. Mm, för Hondan var ju, ja vi har ju prisat de mjuka knäna på Jazz till exempel, men HR-V var inte lika mjuk i knäna och lite så här tendenser till artros nästan, eller vad man ska säga, men lite små.
Jag broskade bottnet i bussningarna, den saken är klar. Nej, jag var lite besviken på det, för man saknar det där Jazz-fluffet som vi hade i våran bil, alltså våran långtest Jazz. Den är ganska bekväm så länge man kör på ganska släta vägar och allting är, ja, där det inte är några större utmaningar så går den ganska bekvämt och man får en ganska skön storbilskänsla som vi inte hade i Jazz. Det kan man uppskatta i HR-V. Men sen kommer de här lite groparna vid det svenska vägnätet lite skadat. Och där blir den plötsligt otroligt styr ganska snabbt att den verkligen kommer utanför sin komfortzon i fjädringen och blir ännu stötigare. Och Toyota är väl småstötig hela tiden. Det är verkligen ingen komfortbil. Det är den här småbilskänslan är väldigt påtaglig i Yaris. Mm. Så de här är ju Taigon absolut den som är den bekvämaste att åka i.
Ja, om vi då ska flytta, vi flyttar till baksätet. Nils, jag läste att du tyckte att du inte riktigt fick plats med huvudet på ytterplatserna i Hondan.
Nej.
Jag var väl precis att jag fick plats, tror jag. Det var mittenplatsen jag inte gillade mer där. Den var som en kyrkbänk. Och så det där bältet som man måste hämta någonstans bakom sig i taket. Inte heller en hit tycker jag, men ja.
Nej, men HR-V har ju väldigt konstigt baksätt överhuvudtaget. Det är en av de mest knepigt disponerade bilarna jag har kört. För om vi då utgår från Jazz, ursäkta vi pratar mycket om Jazz, men det är en långtidsbil som både ni lyssnare och vi som har levt med den har som en utgångspunkt i det här och även vann ett test nyligen här igen vid bilägare för ett tag sedan. Men det är en bil vi verkligen tycker om, men där vi känt att bagageutrymmet är lite begränsat, att det märks att det är en småbil och därför har jag sett fram emot den här HR-V:n väldigt mycket. Att det här är kanske den här sköna Jazzen men med utrymmena på rätta ställena. Därför blir jag ganska besviken när man hoppar in i HR-V:n och finner förvisso klassens klart bästa benutrymme. Alltså det verkar nästan en limousinklass, man sitter där med liksom oceaner och plats framför knäna.
I en så liten bil.
I en så liten bil. Men sen får man ingenstans att göra av huvudet liksom. Man verkligen så hasar ner. Det är nästan bra att det har en oceaner och plats av knäna, för man får ta på sig sin inre 13-åring liksom, verkligen hasa ner så här slött som bara 13-åringar kan sitta i en skinnfåtölj hemma och kolla på TV eller spela något TV-spel någonting, för att det är en kupé-SUV och liksom det sluttar för tidigt. Det känns som att han bara flyttat fram baksätet 5 centimeter framåt i kupén, så man fortfarande får plats med benen även om man är jättelång. Men även huvudet kanske hade fått haft lite lebensram omkring sig.
Och det är inte skjutbart baksätet?
Nej, inte här heller. Men de har med Magic Seat som man kan fälla och variera på massa många fina olika sätt.
Fälla upp som biostolar eller platta till. Liksom,
precis, fälla plant. Så den rymmer ju väldigt mycket HRV:n om man ska verkligen fylla den maximalt och verkligen ta bort baksätet, fälla ner det och ta med de stora skrymmande sakerna, så är den klart rymligaste trion. Men med alla på plats så, tack vare den här karossformen också, så är det inte så mycket lastutrymme kvar bakom det här jätteslösande benutrymmet och inget huvudutrymme. Bakom där är ganska kort bagage faktiskt, det kortaste i gänget, även om det är nästan en decimeter längre än Yaris.
En fördel skulle kunna vara att det är lättare att montera barnstol bak då.
Ja, det är det. Det är definitivt. Har man en sån, är man ganska lång, både man och fru eller vad man har för familjekonstellation, och man vill sitta bekvämt i framsätet, så ger ju Honda en oceaner av plats för en bakåtvänd bilstol. Mm. Det är ju rätt ovanligt för klassen. Mm. Så det kan vara intressant att kolla på. Ja. Men annars är det Taigun återigen som har alla centimeter på de rätta ställena. Att man sitter väldigt, sitter bekvämast i den och man har väldigt gott om plats, samtidigt som den ger det klart bästa bagageutrymmet.
För den slutar ju också bak till, men att det är bättre...
Nej, men det är verkligen långt, och det är, jag tyckte det mer och mer ju man körde det här testet, desto mer framkom det att det här är liksom en, ja, men allting bygger på en Polo som inte går att köpa längre. Och det här är liksom en Polo fast med utdragen kaross bakåt. Och den har verkligen liksom en kombi-kupé-siluett med betoning på kombi snarare. Så det vart nästan glad att se, för det finns inga sådana kombibilar i småbilsklassen längre. Fabia finns ju inte längre som kombi, Clio finns inte som kombi och så vidare. Men här finns en Polo Avant i alla fall, kan vi säga. Vi kanske inte kan säga kombi, men låt oss säga Avant med den gamla klassiska Avant-sluttningen.
Mm. Den fick det smeknamnet av er.
Ja, den fick det under tiden. Liksom en cross Polo Avant, för den är lite lätt höjd. Men den har verkligen det utdragna akterpartiet som ger det här långa, fina, lättstuvade bagageutrymmet för sin klass.
Marknadsavdelningen har bara, vi måste sälja in det som en kupé-SUV här nu.
Men... Precis, säg in. Ingen får säga kombi.
Nej, men och det ger de inga mer namnidéer nu, så att de försöker klämma in en till modell någonstans.
Just det.
Ja, det är många och tätt emellan.
Däremot tror jag, om man nu tänker att det faktiskt är en SUV som det säljs in, så tror jag faktiskt att man blir lite besviken om man kommer in till Volkswagen-handeln, för man får verkligen ingen SUV-känsla någonstans. Den har en höjd markfrigång, men väl i bilen när man sitter där, det känns som en helt vanlig Polo på alla sätt och vis. Kan vi ge mina Honda däremot, så sitter man ganska, jag tror nästan en decimeter högre liksom över marken, så är det lättare insteg. Man sitter väldigt bra i bilen, samtidigt en väldigt bra sikt i Honda som är väldigt lätt att tycka om. Det är stora glaspartier, man ser ut på en rak huv, och man har den här command position som jänkarna säger, att man har den här upprätta SUV-positionen och blickar ut över trafiken, och det får man extra tydligt i Honda, men även Toyota har ju de tendenserna, att det är liksom en crossover-variant av Yaris. Tyvärr är det som bortflugen i det här Taigun, så att väldigt bra bil på många sätt i det här gänget, men söker man den här SUV-känslan så tror jag inte Taigun är rätt bil för den personen. Men jag tror så här, jag tror att Taigun är en sån här bil som man råkar köpa
för, av en slump.
Det kommer in till Volkswagen-handeln och vill köpa en Golf, och nu vet vi att det inte ens går att köpa en Golf, men även om det hade funnits en vanlig Golf att köpa, så tror jag ändå att allting beror på vad just den Volkswagen-handlaren har för liksom dagskampanj eller veckokampanj. För den här kostar ju precis som en Golf. Jag kommer säga att en Golf är mycket bättre, mycket bekvämare, den har en 48 volt system på samma drivlina, mild hybrid. Den är nog mycket, mycket bättre bil. Men Volkswagen tjänar inte lika mycket pengar på att sälja en Golf. Det här är ju polodelar med lite SUV-teknik eller SUV-design. Men den kostar alltså 270 000. Så att jag tror att handlaren kommer gärna vilja få det. Och titta här, den här Taigun har precis kommit in och sitter i den. Ja, men den ryms jättebra. Den är lite SUV-ig.
Du får en SUV och det här utseendet.
Exakt. Så jag tror det är en sån bil som folk inte visste om att de ville ha.
Man går in på affären och ska köpa för Sili, men man går därifrån med penna eller Tagliatelle istället.
Typ så, för 270 000.
Okej.
Okay, ja. Nej, men jag tror det är intressant att se. Så att kolla lite grann i i försäljningsstatistiken just med Volkswagen. För 2019, om man tar privatköparna, var inte den här tjänstebilsavtalen så, utan privatköpare, vad köper gemene man för sina skattade pengar? Då var den vanligaste bilen man köpte var en Tiguan faktiskt, följt av en Golf ganska tätt intill. Sen fanns en T-Cross lite längre ner i antalet, men säg topp tre. År 2020 var det fortfarande Tiguan och Golf, men Tiguan har gått ner ganska mycket för att komma med straffskatterna då. Och T-Cross låg ungefär också på golfnivå. Men sen 2021, då kommer T-Roc upp och är den absolut mest populära Volkswagen-bilen. För att nu 2022 så är det faktiskt ID4, men sen följd av T-Cross. Så det känns som att Volkswagen har dels T-Cross, de har T-Roc, de har Golf och de har Taygo. Alla kostar ungefär lika mycket. Jag tror det bara handlar om att, grabbar, idag har vi 8 stycken Taygo på parkeringen som vi ska kränga ut här nu till Volkswagen-kunderna. Nästa vecka sitter de med ett lager av T-Roc som de ska försöka kränga på och ha specialmarknadspriser. Så att, jag tror det bara handlar om som typ en dagens lunch hos Volkswagen-handlaren som avgör vad det är man går ut med efteråt. För de gör ungefär samma jobb, mer eller mindre. Förutom att golfen är bättre.
Men, spännande att gå och handla en Volkswagen nu.
Ja, jag tror det. Men tjata på att köpa en Golf, jag tycker den är så mycket mer bekväm, så mycket mer raffinerad än vad den här Taygo är för samma pengar.
Och där är veckans avsnitt av Vi Bilägares podcast slut. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt som vanligt. Tills dess, tack för att du har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn. Det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.